Inte flera mord av Maria Lang. Första kapitlet. Nåja, jag ska följa med, men jag sätter upp ett villkor. Inte flera mord. Det är så tillräckligt med de som har varit. Professorn i egyptologi vid Uppsala universitet, Johannes M. Ekstedt, hade talat. Och Einar och jag drog en dubbelsuck av lättnad. Det rådde ingen tvekan om att min kära fader behövde vila. Han hade blivit nästan skrämmande mager under den sista vinterns utgrävningsmödor nere i ökensanden. Och för övrigt hade han allt sedan hemkomsten varit rastlöst sysselsatt med att katalogisera och bearbeta det nya material som nu var insamlat och endast väntade på att offentliggöras i Mitteilungen der Vorderasiatisch-Ägyptischen Gesellschaft eller något annat lika förnämligt och oläsbart sammanhang. Eftersom Einar och i någon mån jag just hade bestämt oss för att tillbringa de två återstående veckorna av sommarlovet i Skoga, och eftersom Skoga är en av de fridsammaste och till vila mest inbjudande småstäderna i Sverige, var det naturligt att vi med alla medel försökte övertala pappa att göra oss sällskap. Att han äntligen samtyckt till att för första gången på 15 år slita sig från den outsägligt älskade vetenskapen var både överraskande och glädjande. Och vi skyndade oss beredvilligt att gå med på varje villkor han ville uppställa. Det där med morden var nu enbart ett skämt. Så vitt jag förstår är pappa höggradigt nöjd med den svärson jag har valt ut åt honom och reserverar sig egentligen bara på en punkt. Dennes alltför utpräglade kriminella intressen. Einars och min förmåga att bli intrasslade i egendomliga mordgåtor, vår vänskap med Christer Wik, Ejes lidelse för detektivromaner, allt irriterar min far, som är av den blaserade uppfattningen att ett lik måste vara minst 3000 år gammalt för att vara intressant. Nu ville olyckan att tidningarna de sista dagarna ägnat huvudparten av sina första sidor åt ett synnerligen ruskigt koffertmord i Stockholm. Och eftersom det just var Christer som hade hand om fallet, slukade Einar med hänförd iver varje ny bulletin, varefter pappa och jag till frukost, middag och eftermiddagste uppbyggdes med blodröda fakta och dimgrå teorier tills min far äntligen tappade tålamodet och förkunnade att han bara under en enda förutsättning kunde tänka sig att resa bort på semester i vårt sällskap. Inte flera mord, inte i någon form. Vi försäkrade att Skoga inte inbjöd till något annat än snälla, fredliga och lättjefulla tankar och handlingar. Einar slängde beslutsamt de halvlästa aftontidningarna i papperskorgen och snart var vi alla tre i full färd med att övertyga varandra om hur onödigt det är att släppa med sig allt för mycket kläder, böcker och regnplagg när man inte ska vara borta mer än ett par veckor. Men naturligtvis pressade var och en ändå ner just de omdiskuterade föremålen i någon väska eller säck. Och därpå somnade vi trötta, utjäktade och förväntansfulla, som man bör vara kvällen före en semesterresa. Det var tisdagen den 14 augusti, klockan var 8 på morgonen och vädret lovade att bli strålande. Jag kände att mitt humör var helt och hållet i samklang med vädret, och jag betraktade scenen framför mig med lyckliga och förälskade blickar. För att fira sin tämligen nyvunna filosofiska doktorsgrad hade Einar tillhandlat sig en begagnad Ford av obestämbar ålder och färg, och nu försökte han i dess baksäte trava in ett otal filtar, kuddar, böcker och skrivmaskiner på ett sånt sätt att inte allt sammans redan vid starten skulle störta samman och under sig begrava både pappa och Totmes den tredje. Egentligen, sa jag glatt, medan jag försökte arrangera en ofantlig spansk halmhatt på mina alltför korta svarta lockar. Egentligen ser vi mest av allt ut som ett kringfarande, ganska lösligt cirkussällskap. 5 veckors vilda och ansvarslösa härjningar med Forden i södra Europa hade gjort mig fullständigt solbränd i skinnet. Och vad Eje beträffade var allting svartbrunt. Håret, ögonen, huden, byxorna. Allt utom skjortan och tänderna, men de sistnämnda lyste i gengäld blänkande vita.